torsdag är det podcast igen. Jag har väntat hela veckan. På torsdag är det podcast igen med Filip och Fredrik. Ja, det är podcast.
Säger vi välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är speciella tider för Filip är hemma i Sverige och vi träffar varandra nästan varje dag. Och jag har fått krama dig och jag har fått lukta på dig. Och det känns som att vi närmare varandra än någonsin. Vi har en intensiv liten period den här veckan. Vi spelar in rasande många underbara alla mot alla avsnitt. Vi klämmer in lite poddar, vi klämmer in lite annat.
Vi klämmer också in pressplåtningar, det är intressant det där. Den sån här vecka då, vi umgås ju i jobbet, men det känns som att vi umgås som allra bäst när vi sitter i Alla mot alla-studion.
Ja, eller ja, det gör vi delvis. Men det är ändå den här lilla stunden som har liksom hägrat som en liten oas.
Ja, men så är det. Och då är vi ändå inte, trots att jag är i Stockholm, är vi ändå inte i samma rum. Så det är lite...
Ja, men det är ljudtekniska skäl också. Det är min...
Ja, men det finns också närhet att det ändå bara handlar om att vi är några kvarter ifrån varandra.
Ja, verkligen.
Kanske.
Men det var
extra add-on.
Väldigt speciellt med just den här pressplottningen då, kan vi bara flika in.
Du måste förklara vad det är. Det handlar om att när man gör program som Alla mot alla, då vill kanalen, det kanske är
den nye kontextsugne Filip Hammar.
Ja, men jag bara press, det kan också låta lite drygt, alltså lite plåtningar som slängs in. Okay, passar dig?
Är det sån jävla prestige? Det tas för 10 miljarder bilder varje
dag. Men hur många svenskar tror du gör pressplåtningar?
Nej, men hur många svenskar
du beter dig som att alla
svenskar vill ha ens vara med om en pressplåtning?
Ja, då var det dags för liksom däckfirman i Säffle och en pressplåtning.
Nej.
Passa dig, säger jag bara.
Passa dig, fy fan.
Ja, men du fick det just där då att låta som att alla gör pressplåtningar. Men så här, folk ska sannolikt inte avundas oss.
Nej, men jag lyssnade precis. Jag har snöat in på en låt som jag tycker väldigt mycket om med Electric Light Orchestra från 70-talet som heter When I Was a Boy, I Had a Dream. Och jag lyssnar på den hela tiden. Vi ska avsluta podden med den idag för jag tycker den är så bra. Men den handlar ju då om Jeff Lynne som är sångare i ELO, som bandet förkortas Electric Light Orchestra. Och när han var liten så drömde han om att en gång bli artist. Och så är det en liveupptagning från Wembley när han sjunger den här låten. När han då är artist, det är väldigt vackert förstås. Men han drömde ju om då att sjunga låtar och att bli någon på det sättet och uttrycka sig via musik. Ingen växer väl upp och drömmer om... Om man jobbar på en däckfirma i Säffle, man drömmer ju inte om att pressplåtningar ska kröna karriären.
Jag känner ett behov av att vi har ännu inte berättat det, men det är så att när man gör ett program som Alla mot alla, så vill då kanalen, trots att vi, liksom, vi ser ut ungefär som vi har gjort de senaste 2 åren,
ja,
kanske.
Senaste kanske, ja, i bästa fall.
Ja, i bästa fall.
Jag tänkte säga senaste 7 åren, men det är kanske lite skryt också. Det är klart man har åldrats.
Ja, men det är klart
man har inte bytt stil. Det är inte så att du har skaffat en ansiktstatuering plötsligt, eller att du har liksom, du går igenom en Beckham-fas.
Tror du Mike Tyson fick ta nya pressbilder när han plötsligt hade gjort en tatuering i ansiktet?
Ja, kanske.
Aldrig har en kändis varit i mer skriande behov av en ny pressbild.
Vi behöver lite nya bilder på Mike, han ser inte riktigt ut som han gjorde.
Vi gör Alla mot alla, så om det mot förmodan ska skrivas en artikel då om det här programmet. Det är svårt att piska fram nyheter om ett sånt här program. Men då ska då presstjänsten på Kanal 5 som gör ett jävla fint jobb ska då kunna säga till Aftonbladet exempel, ja, men nu har vi nya fräscha pressbilder på Filip och Fredrik. Sen använder de inte dem, utan oftast använder de ju en bild där våra ansiktsuttryck då korresponderar med artikelns innehåll. Och där vet jag, Fredrik, det här kan du berätta förut, men jag har för mig att ha en perfekt illustration av vad det här är. Och den handlar om Lasse Berghagen.
Ja, bra. Det var ju jättelänge sedan jag tänkte på den stunden. Jag var med Lasse Berghagen dagen han fyllde 50. Det här känns inte som jag har berättat i podden, faktiskt.
Det är över 20 år
sedan. Ja, det här är 1995, för jag jobbade på Aftonbladet då. Ny, fräsch, hungrig, 21 år gammal. Storögd av att vara i Stockholm. En glädje jag faktiskt kan känna.
Långt innan du var blasé kring pressplåtning.
Ja, verkligen. Långt innan jag ens hade varit med om en själv. Men... då åkte vi hem till Lasse Berghagen. Nu ska han firas av Aftonbladet. Det ska bli mitt uppslag. Lasse ska få se på gamla bilder och minnas sin karriär. Här var du ihop med
klassisk tidningsgrej.
Ja, jättemysigt. Här har vi en bild på dig och Lillbabs. Jag så skrockar han glatt. Ja, vi hade några fina år, jag och Barbro. Ja, visst. Och sen här har vi Teddybjörn och Fredriksson. Ja, vilken grej det där blev. Det hade jag inte anat när jag skrev den där lilla dängan.
Och sen ställer du frågan, var finns Teddybjörnen, ja, idag? ja, den ligger och skräpar på någon vind, säger Lasse.
Inget ont om Lasse Berghagen, men ingenting överraskade ju mig kring det han sa. De här lite generiska liksom, minnesbilderna jag nu gav av hans svar kring bilderna jag la fram stämmer förmodligen ungefär, för han sa precis det man väntar sig. Ja, men det var ju en sak man hade sagt om Barbro. Ja, helvete, hon var ju...
Är det någon som kan skaka fram den här artikeln? För ni är ju väldigt duktiga, ni som lyssnar på den här podden, med gräva i arkiv och annat. Är det någon som kan hitta den här artikeln om Lasse Berghagen fyller 50, så skulle jag bli glad över att se den. Man kan mejla i så fall till oss på podcast@podff.com.
Ja, men då så, det hade varit så kul om Berghagen hade sett liksom en bild på sig och Barbro, och så hade han sagt, ja det där var ju, jag råkar veta att det var dagen efter vi testade 69 första gången.
Ja, det ingen, så, fy det var, fan vad dåligt vi hade det.
Ja, det var inte, det där, men du vet, inget sånt, utan vi hade några fina år tillsammans och allt, det var jävligt sympatiskt, för Lasse Berg var en av de första kändisarna jag träffade då. Och det var ju, då är man alltid lite nervös. Jag hade två starka sådana minnesbilder från Aftonbladet när jag var 21. Det ena var ju Lasse Berghagen och hans vänliga sätt att ta emot mig i sin våning på Östermalm, där han bjöd på kaffe och bullar. Jag hade inte vågat smaka kaffe då än i mitt liv, men jag drack väl lite saft eller något liknande. Men det andra var när jag sitter vid telefonen och så kommer nöjeschefen fram och säger till mig, Per Gessle kommer att ringa upp, de ska berätta om sin sommarturné, de ska återförenas 1995, det var Återtåget hette det, tror jag. Och då sitter jag vid telefonen, Per Gessle är en stor idol för mig, och då tänker jag, fan, menar du allvar, ska Per Gessle ringa på den där telefonen? Ja, han har fått ett direktnummer, han vill inte lämna ut sitt eget nummer, det är inte så konstigt, så går det till. Då sitter jag ju en timme och stirrar på den här telefonen och tänker, när det ringer nu kommer det att vara Per Gessle, och det var liksom inte klokt för mig.
Fan, det där måste jag säga, det är väldigt intressant. Både du och jag jobbar ju på kvällstidningar, alla har inte jobbat på kvällstidning. Men det som skedde då på den tiden, om jag nu ytterligare ska kontextualisera, så var det ju mycket, utöver då svenska artister, så fanns det då skivbolag. Dagens PR-människor hade en viktig roll. Det var liksom
de kallades skivbolagsmän.
Ja, men då, det var bland det hetaste. Det var ju liksom ett drömjobb. Om Jeff Lynne drömde om att stå på en scen, så var det många som drömde om att bli skivbolagsmänniskor.
Verkligen.
Lee Raita hette en av dem.
Ja, Sandra Nordin hette den.
Charlotta Vågert.
Ja, det var de var ju legendarer.
Vad hette han som var Johan Olsson, va?
Ja, som hade Emil Lundell. Som hade Lundell. Ja, exakt, det var sjukt. Han hade Orup också. Ja, men det där är inte, de där sitter ju liksom inför
Helene Wigren.
Ja, på var det BMG?
Ja, det var Warner, va?
Warner var det, ja.
Det var Sandra Nordin, nämnde du henne?
Ja, det var på Sony.
Hon gick vidare sen, va, och startade eget, tror jag.
Jag tror det, med Jocke Bergs fru kanske.
Tanja Mäte hette hon. Ja, men de var sån jävla...
Kul att förra veckan så namedroppade du Harry Styles, och nu namedroppade du Lee Raita och sånt. Det är kul.
Jo, men det var att de styrde ju en stor del av innehållet på de så kallade nöjesidorna.
Ja, tveklart.
Och de var väldigt... Jennifer McShane var jag också med.
Ja, jag var på TV4 nu.
Ja, hon var nog... Så att säga, hon var mest i ropet ett tag, minns jag.
Ja, verkligen, ja. Jennifer McShane, 3 utropstecken.
Du och jag fick ju alltid de skivbolagsmänniskorna, nu ska jag inte droppa några, som var liksom lägst ner i hierarkin.
Ja, vi fick inte ens prata med Jennifer McShane.
Nej, precis, det var ju lite, hej det Jennifer McShane, det var ju större än hej det Per Gessle.
Ja. Ja, men det som hände,
ja, men jag vill bara säga en sak som är viktigt kring det här med de här.
Är det viktigt eller är det kuriöst och kul?
Ja, men ändå, det som gjorde att börja jobba på en kvällstidning var en sån radikal livsförändring, skulle jag vilja säga, till det positiva. För man hade bara några år innan man började på kvällstidning, så hade man liksom inte kunnat fantisera om att sånt där skulle ske som jag nu ska prata om. Men det var då att de här skivbolagsmänniskorna fixade då, vill du göra en intervju med, och ofta då så var det faktiskt också internationella människor, för de svenska artisterna fick man ju, om det inte var Per Gessle, fick man ju oftast träffa dem ändå.
Min första var Brett Anderson i Suede.
Ja, men precis.
Klokt,
men han var då på den tiden var ju även många internationella artister i Stockholm, det är de ju inte,
ja,
alls
längre. Och de här skivbolagsmänniskorna då, de var ju gatewayen till de här, de var ju langare, de satt ju på guldet, de kunde öppna nyckeln till himlen. Om jag väljer att du ska få intervjua Brett Anderson, då får du göra det. Det bestämmer jag.
Ja, men det var som någon sa, Filip, du ska åka med Spice Girls från Arlanda i en limousin.
Och sen fick du åka med Sex Pistols också.
Det finns en väldigt klassisk bild på mig när jag åkte limousin med Lenny Kravitz.
Ja, det tror jag vi kan ha pratat om.
Den kan jag faktiskt, den skulle jag nog kunna bjuda på till den här podcasten. Ja,
det är den största karisma diskrepans, ett helvetesgap i karisma mellan dig,
ja, alltså, och... När jag ser mig själv på den bilden, jag tycker ju ändå synd om mig själv. Jag har tagit på mig då en röd sammetskavaj för att någonstans ta upp kampen med Lenny Kravitz karisma. Det är den största David och Goliat kampen som har utspelats i media.
Ja, men det är så starkt att du ändå
tar
det.
Han ville bara åka till Veggie Restaurant, så det var ju liksom, Det var ju också helt nytt på den tiden.
Det fanns väl knappt i Stockholm 95, 96. Det fanns väl liksom,
det sjukt att jag tror säkert att jag nästan var kanske bara 10% mindre karismatisk än honom.
Det är rörande att står hemma och tänker, jag ger mig inte så lätt. Den här jävla röda kavajen ska jag ändå, han ska få sig en match.
Det är med varma känslor jag säger att vi återigen är sponsrade av våra vänner på ATG. Och nu handlar det om något som heter Winter Burst. Och det är då en enorm travfest under julhelgerna. Och jag vet, Fredrik, att du känner glädje kring detta.
Men den 23 till 31 december kan man spela på V75 varje dag utom på julafton då. Och det här är ju då någonting de kallar för Winter Burst. Och det är ju klassiska marker, de här travtävlingarna då, utspelar sig på. När jag läser den här listan, Mantorp, Umåker, Solvalla, Momarken. Ja, men Romme, Charlottenlund, Bjerke, Axvalla. Det är någonting, liksom, för mig är det gåshud, det är klassisk mark. Och det här är då, det är något extra mysigt med att det är liksom, det är julhelger, familjen samlas och så vidare. Och så slänger man in en V75.
Vet du vad det är? Det är på samma sätt som när man hör de här gamla vinterorterna. Nu är vi så gamla, men där du vet
Garmisch-Partenkirchen.
Exakt, Madonna Kitzbühel. Di Campiglio, Oberstdorf, där Stenmark vann och så vidare. Det är samma känsla för dig kring detta. Och jag är glad för din skull. Jag är glad för alla traventusiaster där ute som kan göra den här julen till någonting helt fantastiskt bortom lutfisk och köttbullar.
Man måste vara 18 år för att spela och man kan kontakta stödlinjen. Vi säger stort tack till ATG. Vi är en vecka sponsrade av Sniff, S-N-I-P-H. Det här är då ett unikt jävla sätt då att få hem till sitt hem expertkurerade dofter direkt i brevlådan varje månad. Man kan alltså prenumerera på att dofta gott. Det kostar alltså 159 kronor i månaden, så kan man variera sig i det oändliga nästan. Och detta är ju någonting som tilltalar mig, men du är ju också Mr. Doft så att säga.
Och det är något befriande, man känner sig sexy när man varierar doft. För endast 159 kronor i månaden kan man få hem en ny doft och så prova sig fram och kanske hitta den ultimata favoriten. Men man kan också ha ett bibliotek av dofter där hemma.
Det är ju då, ska jag säga, det är fri frakt, det är ingen bindningstid och man kan då enkelt byta kollektion på hemsidan som man då hittar på sniff.com, sniph.com.
Och det är ju den ultimata julklappen. Alla människor förtjänar och bör lukta gott. Man får då 25% rabatt på första månaderna med koderna Filip eller Fredrik.
Vi säger stort tack till Sniff.
Om man ska intervjua Lenny Kravitz, då borde man ju liksom så här lägga ner det där och direkt tänka, nu ska jag göra mig som blek som möjligt, för då blir det någon slags inverterad karisma till slut.
Kanske alltså, om man gör sig precis någon slags Tore i FCZ eller någonting.
Jo, men det var ju på den nivån jag var, om vi nu ska kalla
det. Nej, men jag minns en annan incident här när du och jag skulle spela in vår första tv-pilot. Sånt man gör om man drömmer om att få göra tv-program, åtminstone för 20 år sedan. Då gör man en pilot som inte kostar så mycket, och det var René Nyberg som vi jobbade för som bekostade den här. Hon trodde på oss, och det är ju, kan jag fortfarande känna tacksamhet för. Och då så skulle vi intervjua Peter Sipen i det här märkliga nöjesprogrammet.
Peter Sipen var ju också, ska man säga, på den tiden, då fanns ju en tv-kanal som hette ZTV, så han var ju jävligt het.
Ja, det var han verkligen, och lika trevlig då som nu. Fan vad positiv jag är då, det är inte klokt. Det är för att jag börjar med en ny grej som jag ska berätta
och
om.
Men vet du vad han är? Han är, jag tycker att han borde bli någon slags livscoach, för det känns som att han har ändå knäckt någon slags kod. Vissa människor man träffar så tänker man ju, det där är ju en gråtande clown. Jag kan känna mig som en gråtande clown ibland. Det vill säga att man är så bra på att bara slå på tv-personligheten, att det är så lätt, även om det är mycket annat i ens liv som är skit, så att säga. Ja, men Peter Sipen känns alltid, du vet, han kommer han soligt berätta för mig att man tidigt i den här journalistkarriären då berättat, när man med ett leende på läpparna, att fan vad du tajt i kroppen, och jag kände mig liksom fet, och han hade inga problem att ta av sig bara överkropp, och det kändes ändå sympatiskt. Men då sa han att när man går upp, man ska aldrig ta hiss, och när man går upp för en trappa ska man alltid, när man går upp för den ska man samtidigt spänna röven, så får
varje
man
steg i trappan ska vara ett litet träningspass, för då blir
det. Ja, men han var solig och är det fortfarande.
Och karismatisk då som nu. Och när vi då skulle intervjua honom för den här piloten, då satt ju du och jag, minns jag, på varsin sida om Peter Sipen. Och det var så fruktansvärt, för när man satt med honom, det var en trevlig, gjorde någon jävla halvmenlös intervju. Det var inte mycket av en pilot att hänga i en julgran, det där, om man ska vara hård mot den så här i efterhand.
Vi var ju svinnervösa, vi svettades.
Ja, vi svettade, det var hemskt. Men när vi då såg piloten i redigeringen sen, så sa, men där sitter Peter Sipen i mitten, karismatisk, färgglad, liksom tokiga strassbrillor och liksom det sprakar om honom i mitten. Han är en tv-stjärna. Vad är det för någonting som sitter bredvid honom? Är det, vad är det för, det är inte ens inverterad karisma. Det är som två Vad fan, det är som två krokus här. Between two ferns. Vi är två stycken jävla ferns.
Ja, men så som två trista kommunala bibliotek.
Ja, fy fan. Inte ens människorna, byggnaderna. Så det är liksom den karismadiskrepansen, karismahelvetesgapet mellan oss där och mellan dig och Lenny Kravitz. Ja, det var...
Jag vill inte säga att man nu är så jävla karismatisk, men det är,
man bryr sig mindre.
Det resan man har gjort är att man åtminstone får sitta i kostym, lite uppsminkad, och göra då tv-program. När jag tänker på oss då, då kan jag nästan imponeras av oss. För det var något, vi var ju något så jävulusiskt okarismatiska.
Ja, det får man säga.
Nej, men det som var speciellt med skivbolagsmänniskorna var att de öppnade upp världen. Man fick någonstans lajva att man hade direktlinor till superkändisar.
Ja, med lite god vilja kunde man lura sig själv att det är inte någon som har fixat det här, jag bara sitter plötsligt här.
Men... Ja, men du vet, när de sa så här, ja, och klockan 15:35, det här kommer jag ihåg så tydligt, så kommer Steven Tyler från Aerosmith ringa upp, så har du 10 minuters intervju med honom.
Ja.
Och det som var så unikt, och jag tror nästan att skivbolagsmänniskorna gjorde det för att liksom kunna snärja oss, det var att en sån som Lee Wright, han sa inte så här. Det var inte så att telefonen ringde och sen så sa Lee Wright, okej, nu är jag med Steven Tyler här, du har 10 minuter med Steven Tyler. Utan en del, tror jag, som också kanske skulle få oss att bli mer entusiastiska kring intervjun, det här var väl diaboliskt på något sätt, det var att det ringde precis 13:35. Jag tryckte på den här röda rec och play-knappen samtidigt på den här bandspelaren som man kunde spela in intervjuerna. Så var det, hörde man bara, lyfte man luren, så sa man Aftonbladet Filip Hammar. Hey man, it's Steven Tyler.
Ja, det just den direkt grejen. Det var ingen sluss däremellan. Och skivbolagsmänniskorna visste det här. De njöt av det här. Det var liksom deras sätt. På samma sätt som man kanske kommer överraska sina barn med godis. Det är så, de behandlade ju en som barn och de hade helt rätt.
Det var ju gåshud på det, om man tänker då på resan. Jag hade suttit och samlat in resultat på Bergslagsbladet och ringt upp, du vet, så här: Hed Kolsva 3-0. Och så ska man in och samla ihop, liksom, skriva 5 rader om det i en så kallad blänkare i lokaltidningen. Den resan, liksom, från Hed till hey, this is Steven Tyler,
den var ju
nästan omöjlig att hantera. Och jag mindes just Steven Tyler-intervjun. Vår då nöjeschef Sigge Ennart, som numera bor i Spanien, tror jag, har skrivit en bok som heter någonting att man ska jobba mindre, ta det lite lugnare, ja, okay. Tror jag det heter. Men på den tiden tog han det ju inte lugnt. Han var uppstressad som djävulen. Han var ju galen, Sigge. Jag mindes att Tina Turner bodde på Grand Hotel, och en del av ens jobb,
det var jag som bevakade.
Ja, och en del av jobbet var ju då att man skulle stå utanför Grand Hotel, och så skulle Tina Turner komma ut där. Sen fanns det även någon sån här bakingång. Ibland åkte de direkt ur ett garage, och då suckades då bland kvällstidningsjournalisterna, var väl Expressen och Aftonbladet som stod där, nej, hon har tagit bakvägen. Men då minns jag att Sigge Ennart, du var ju liksom lite mer framstående än mig. Jag satt mest vid telefonen, men du fick då punktmarkera henne. Att han hade dragit fram från, du vet, stadsarkitektkontoret en liksom originalritningen av Grand Hotel för att se vilka korridorer hon kunde gå.
Ja, men typ så här, kan man gå in genom brandingången eller någonting, och du vet, nästlas in. Det var ju nästan liksom så här Mossad-nivå.
Ja, men
det
var så att man var med i en Stig Larsson-roman eller någonting.
Ja, verkligen.
Men jag minns att Sigge Ennart, när jag skulle intervjua Steven Tyler, och ibland så var det jävligt jobbigt då. Det var inte jobbigt för dig. Du ska väl fortsätta med den, när du åkte hem till Lasse Berghagen och skulle titta på bilder från hans karriär. Det är ju inget som gör en nervös direkt.
Ja, jag var nog nervös då.
Ja, men inte så
jag.
Jävligt. Jag menar, det var väl värre när du skulle fråga Jamie Lee Curtis om hon var hermafrodit.
Det var inte jag, men det var en kollega som blev lurad att Jamie Lee Curtis, som då var liksom het efter The Fish Called Wanda och lite andra filmer, Fierce Creatures uppföljaren, kommer hon och ska bli intervjuad, och då blev någon reporter lurad. Fråga om hon är hermafrodit, hon älskar det ryktet.
Men det fanns ju ett rykte om det.
Ja, men då, det var första frågan den här kollegan till oss, han har varit Håkan Sten då, ställde. Jamie Lee Curtis lämnar rummet, hon hatar det här ryktet, det blev ingen intervju. Och Håkan Sten grundlurad.
Men Sigge Ennart var, han liksom snabbt letade efter en vinkel. Han var ju en mästare på det. Att aldrig bry sig om det som artisten eller skådespelaren var aktuell med. Det var ju liksom, han ville alltid hitta en bra rubrik. Ja, man gjorde ju sitt jobb då.
Ja, men det var hemskt. Sigge skickade också ut mig, jag skulle intervjua Stefan Andersson, Göteborgs singer-songwriter, som hade ju faktiskt en jättehit.
Men det var alltså, Stefan Andersson slog ju ner som en bomb. Han kom från ingenstans, släppte en låt, kändes jävligt amerikansk.
Ja, men vet du vad, jag tror att Peter Lundblad, som hade hitten Ta mig till havet, liksom lade grunden för Stefan Anderssons västkust singer-songwriter middle of the road.
Ja, då Peter Lundblad sjöng ju på svensk.
Ja, men skitsamma, de hade samma stil. De var liksom lite såhär middle of the road elit. Mauro Scocco med coola stockholmarna, garvar ju åt Peter Lundblad och Stefan Andersson. Det var ju liksom mitt Finlands färgiga singer-songwriters typ. Tyckte det creddiga Stockholm, men det var jättefina låtar. Tom jag vet, det är en dänga. Catch the Moon är också magisk. Men sen var det svårt för...
Kommer du ihåg första raden? Kanske något berusad, fast en glasklar ändå. Ja. Det är ingen dålig
nej,
rad.
Nej, mysigt ju.
För att det är för att man skärper till sig när man går med en tjej.
Ja, i Peter Lundblads fall, ja, precis. Men Stefan Andersson då i Catch the Moon, han lyckades ju inte följa upp den här hitten med någonting liknande efter det. Nu vet jag att han har gjort en jättemärklig krigs...
Some put the trust in the east, some put the trust in the west.
Ja, och han stoppar sin trust i gitarren. Minns jag. I put this trust in my guitar. Eller något sånt där. Skitsamma. Men nu tror jag att han gör en jättehyllad musikal om 30-åriga kriget på 1600-talet i Göteborg. Märkligt, men Stefan Andersson har gått vidare. Men när han skulle släppa sin uppföljare till Catch the Moon så gick inte den lika bra. Då skickade sig Gener ut mig. Få Stefan Andersson att tala ut om fiaskot. Och det hatar jag ju, för jag tyckte synd om Stefan Andersson. Han har uppenbarligen försökt följa upp den här jättehitten. Det är inte så lätt. Sitter jag där och han bara tittar på mig, så jag vet ju vad du är ute efter. Den har ju sålt skit.
Fan vad splittrat det blir nu. Men jag måste, här på morgonen nu, så går jag in på Insta och ser att Jakob Hellman, som jag då följer intensivt på hans Instagram,
också en singer-songwriter av den coolare skalan, får man säga.
Ja, men ja, när han vann Grammy då, han släppte ju en platta när han var typ 18 år. Och nu, ja, nu ska han väl snart släppa uppföljaren, tror jag. Alltså ja, 30 år senare.
Ja, 30 år senare.
Ja, men det är kul, på hans Instagram står det: jag släppte en platta för 30 år sedan. Det är hans beskrivning om honom själv.
Ja, men han är ju mytomspunnen för att han släppte skivan Och Stora Havet, som är jättebra. Och sen kom det ingen mer. Han
gjorde, ja, men den är värd för alla. Den yngre generationen, många har vi kanske upptäckt den, men den är fan, det är bättre textrader än some put the trust in the east, some put the trust in the west och så vidare. Men då så berättar han på Instagram att han är med i TV-programmet Sverige, som är ett kulturprogram från Skåne. Mm. Och det är problematiskt i grunden att det finns ett kulturprogram i Skåne. Så är det bara.
Säger du utan att ha sett en ruta.
Ja, men han som leder det numera, det är en fascinerande människa. Han ser, okay, liksom ut som en reklamare.
Det gillar du inte.
Ja, men det skulle jag kunna ha gjort. Men han tar sån jävla höjd på något sätt när han ska ställa frågorna. Det låter som han ska ställa världens bästa fråga. Alltså han har ju liksom, han har actor-studiofierat Sverige. Mm.
Okay.
Programmet, ja.
Den referensen orkar jag inte ens förklara.
Ja, men det är en man som satt på olika universitet och var jävligt bra, får man ändå säga, på att intervjua skådespelare. Men forumet var sådant att skådespelarna kände sig adlade när de var med i det där sammanhanget, som de var ju redo att prata om vad som helst.
Vad är han heter? Vad är han heter?
James någonting.
James Lipton heter han, ja. Insider.
Lever han? Det vill jag fan veta.
Han är 93 år gammal och tycks leva fortfarande, ja. Kul. Vi träffade ju honom, det var ju också väldigt starkt. Vi hade med honom som gäst i vårt program när vi sände live från New York. Och då var även Persbrandt gäst, och Persbrandt fick då träffa James Lipton. Och då, det tyckte Persbrandt var jättemäktigt förstås, för att Lipton är en legendar bland skådisar, för han intervjuat alla. Och sen så, det här var ju Persbrandts lite vildare dagar. Nu har han ju verkligen ordnat upp sig och liksom, ja, men lever ett mycket sundare liv. Men då så var det väl så att han hade bekantat sig med Lipton i vår studio. Vi spelade in på eftermiddagarna eftersom det var tidsskillnad och det var
kvällig. Men Lipton hade faktiskt blivit en världskändis då. Det var ju alltså som det här öppna kanalen kändis som sen tog hela världen med storm.
Ja,
så var,
ja, men Persman tyckte det var kul att hänga med honom i studion, och de hittade varann. Och sen så säger Persman till dig efteråt, direkt efter bandningen: fan vad sjukt, vi ska käka middag på Elaine's, jag och James Lipton. Otroligt. Persman var lycklig, du var lycklig för att du hade sammanfört de här legendarerna. Det var kul. Men sen då, 2 timmar senare, så hade du och Persman tagit några drinkar, och då hade Persman tappat fokus på James Lipton.
Nej, jag kom upp, sanningen är att jag kom ju upp till Elaine's och då skulle möta upp honom. Mm. Och då var han, som han sa, är så jävla uttråkad på gubben, sa han.
Det hedrar ändå Persbrandt, att liksom, inga kor behöver vara heliga. Lipton är inte så,
nej,
kul.
Nej, och så jävla kul tror jag inte det var att käka med James Lipton. Och vad som hände sen var då att jag hade med mig Paul Hollander. Och hans fru Jessica Jedin ringer då till Paul. Vi spelade in ett program som hette Söndagsparty. Och panikskrek över att det fanns en råtta i deras lägenhet som de hyrde i New York. Och då åkte då Persbrandt och Paul Hollander ner till den lägenheten för att slå ihjäl råttan. Det var det han gjorde istället.
Ja.
Men i alla fall, han i Sverige, han tar sån jävla höjd. Han sitter i någon liksom,
han är i programmet Sverige, ja, precis.
Ja, och han sitter i någon svart pool och väljer att inte överhuvudtaget självreflektera. Hur framstår jag?
Över att han har en svart,
ja,
pool.
Men så här, alienerar jag möjligen folk? Dels är jag skåning och sen tar jag höjd när jag ställer frågor.
I en svart polo.
Ja, men då, så, då intervjuar men han komikern då, Adde Malmberg. Jakob Hellman-intervjun är inte han så involverad i. Den är vad den är.
Adde Malmberg, för övrigt känd för att han fick ett helt nytt utseende när han tog av sig mustaschen.
Ja,
det går inte att känna igen honom.
Ja, men så var det samma sak med journalisten Göran Skytte, om vi nu ska prata om sånt. Ja. Också skåning.
Det känns, ansiktet blir liksom som att det försvinner när mustaschen
båda
försvinner.
Två skåningar, faktiskt.
Ja,
men Adde Malmberg gjorde mig glad. Han har ju liksom creddats för att ha tagit stå upp till Sverige. Stämmer säkert. Var väl en del, någon slags grundare av Norra Brunn, eller liksom började väl åtminstone arrangera stå upp gig på Norra Brunn då. Stå upp och prata varmt om honom. Man gör honom till någon slags liksom Johnny Carson-figur eller någonting.
Det kan han få.
Ja, verkligen. Men då blir jag jätteglad över att han då, det han sysslar med nu, att han skriver pjäser.
Dina känslosprång är så starka. Jag ser dig framför mig sitta hemma i soffan och kastas mellan känslorna. Först sitter du och sjuder över att den här skåningen existerar på skånska i en polo och tar höjd. Och sen piggas du upp som djävulen av att Adde Malmberg finns. Och att han plötsligt har du varma känslor för svensk stand-up. Du är så otroligt fluktuerande i dina sinnesstämningar.
Nej, men man är så van vid att läsa artiklar som är nu är jag punk, du vet. Någon som har varit het och sen så här. Det var ju så skönt att känna. Nej, men Adde Malmbergs liv rullar på. Och att han mår bra och han gör det han vill.
Stefan Anderssons liv också.
Men då, och jag vet inte om det är just den här skåningen, men det är åtminstone i programmet Sverige. Då har han nu då skrivit en pjäs som heter Eldsjälarna, tror jag. Det är en slags farsvariant av Jackson Brown-låten The Loadout.
Åh, den är otrolig! Kan vi inte avsluta på den med den? Det är det vi ska göra. Bra.
The Loadout, som handlar, det är liksom en hyllning. Han har väl liksom, det, vad det handlar om är väl att Jackson Brown har väl i årtionden behandlat sina roddare som svin. Och så känner han, ja, nu måste jag skriva.
Men så gör han en skiva som heter Running on Empty, som handlar om hans turnéliv. Och då måste han liksom på något sätt be om ursäkt. Och då skriver han då låten The Loadout som en ursäkt.
Enormt kort passus. Jag käkade middag med Jackson Browns exfru häromdagen.
Vem är det?
Hon är en klimataktivist. Men en jättetrevlig människa. Från liksom Laurel Canyon. Det är människor som hippies. Som fortfarande kanske är lite hippies. Och ändå har de mycket pengar. Men det är det som är Adde Malmberg-pjäsen. Det vill säga en hyllning till gräsrötterna. Och då slår sig Adde Malmberg ner. Det är lite så här, du vet, ljus i bild som Sverige använder. Mm. Du vet, den klassiska.
Lite lampor, det är lite känsla. Ja. Visst, det här är vi bjuder på att det är lite kaos.
Vi är lite här, mer estetiska än er andra i känslan i hela. Raka motsatsen till Sverige är ju det här Landet runt-programmet från Göteborg.
Programmet Landet runt, helt enkelt.
Ja, men det är så jävla, det är ju liksom raka motsatsen till varandra. Han som leder det, Henrik Krusvall, tar ingen höjd alls. Nej. Men människorna i Sverige, det programmet tar höjd. Och det gör de även i intervjun med Adde Malmberg. Han slår sig ner. Och lyssna nu på mig här nu. Han har alltså skrivit en pjäs som heter Eldsjälarna. Som handlar om människor som jobbar ideellt. Det här har ju då, Adde Malmberg har ju rest land och rike runt som ståuppkomiker. Han har flera varv har han liksom rest runt Sverige.
Han har träffat alla de här människorna.
Och det är just det frågan är. Har du träffat någon eldsjäl? Är inte det helt sinnessjukt?
Jo, lite kanske.
Ska inte David Mer, vår eminente klippare, bara lägga in den frågan?
Eldsjälarna är ju, det är ju på något sätt de som håller allting igång.
Har du mött någon sådana själv genom?
Jag har mött jättemånga sådana faktiskt.
Jag tänkte så här, om man nu tar höjd.
Man tar kultur och sen kommer på den, allvar. Man tar upp,
ja, men alltså, det har gått igenom så många instanser. Så din klippare och tänkt, är det inte konstigt att frågan ställs till Adde Malmberg om han har träffat några eldsjälar när han gör en pjäs som heter Eldsjälar?
Det är väl också så, om du frågar en människa som är 60, som Adde Malmberg, han är väl 60 plus. Säg en människa som är över 60 som aldrig har träffat en eldsjäl. Till och med Mauro Scocco har träffat eldsjälar, så att säga.
Ja, nu är du lite in i era pressplåtningarna i livet.
Ja, men alla har väl ändå träffat eldsjälar. Om du går på en...
ja, men precis, men inte den där typen.
Nej,
av eldsjälar.
Nej, men går du på en fotbollsmatch har du träffat en eldsjäl. Om du är aktiv innebandy så har du träffat en eldsjäl. Har du barn som hänger i stall, som jag har, då träffar du eldsjälar där. Eldsjälar finns ju överallt. Det är som är så magiskt med eldsjälar. Så alla har ju träffat eldsjälar när de är 10 år gamla.
Men det är som att fråga, du vet, om Stefan Löfven blir intervjuad efter sin karriär, så ställer frågan, har du någon gång varit i Rosenbad?
Lite så.
Lite så är det. Ja, men det, jag tror inte att det var reklamaren som ställde frågan, men det är väl liksom, det är väl sjukan på tv-programmet Sverige att ta höjd. Och man tar så mycket höjd så man tänker inte på frågan, utan det viktiga är att man gör en lång inandning och så ska tittarna känna, herregud, vad är det för begåvat som ska komma ur den här människans mun?
Nu kommer det verksöjd, det hör jag på lång väg.
Men jag behöver återkomma innan du återvänder där vi började till Lasse Berghagen. Att de här skivbolagsmänniskorna då, som fick oss att tro att vi var några, eftersom Steven Tyler bara ringde upp helt plötsligt. Det geniala upplägget. Och Sigena då, som var nöjeschef, som alltid hade en vinkel. Och det var ju bara, det han sa gjorde man ju. Det vill säga, man hade inga jävla frågor om nya plattan och sådär. Det var ju alltid, om man intervjuar, du vet, Kevin Costner om någon film, så ingen jävla fråga om filmen.
Nej.
Alltid.
Han ska skilja sig, har jag hört, fråga om det.
Ja, eller så här, knullade de på riktigt, ingen utväg i den där limon eller något i den stilen. Ja. Men då har Sigge fått då för sig att han har läst någonstans att Steven Tyler, jag tror det var under någon turné i Sverige då, fick klamydia i munnen.
I halsen, va?
Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har ju fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch ljus linjekostym, kan jag tycka, omfamnar våren och den nalkande sommaren. Att man vågar lite, att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak, som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen. Ja, i halsen var det.
Det här minns jag att du pratade om. Då var sjukt. Jag har inte tänkt.
Jo, men det var ju ändå så här. Och jag var ju oknullad som djävulen och kunde inte ens liksom... Klamydia visste jag knappt vad det var. Och ja, det var ju bara att ställa frågan. Och man var ju då skitnervös. Och många gånger så blev ju folk vansinniga. Mm. Jamie Lee Curtis gillade ju inte hermafroditfrågan.
Nej.
Men jag minns att jag frågade honom så här, well, there's a rumor that you've had chlamydia in your throat. Och han bara, yeah man, yes, that's true. Det skedde ju aldrig. Men sen den dagen. Och jag tror att det är därför jag har så varma känslor kring Steven Tyler. Och när han nu har haft hjärtproblem har jag mått jättedåligt över det.
Ja, jag förstår det. Jag förstår.
Och innan vi återvänder, Fredrik, till Per Gessle och till Lasse Berghagen, så måste jag säga att i det här programmet Sverige då, vars styrka inte är frågorna, utan styrkan kan ibland vara arkivbilderna. Och då är det en kort arkivare, ett litet klipp från när Jakob Hellman vinner då. Han vinner ju massa Grammys det där året då Ostora havet kom ut. Det som skulle bli
typ
hans
1989 kanske.
Ja, stora skivan som präglade hela hans liv, just för att han aldrig mer släppte någon skiva. Eller nu kanske han ska göra det. Men då går han upp på scen, så otroligt cool, solbriller. Och i grunden är han någon slags nörd från Norrbotten.
Ja, jag har sett de här bilderna. Det är liksom att gå upp på en svensk scen och vara med i tv. Det är liksom ändå inomhus. Och det är som tumregel i Sverige. Inomhus får du inte ha på dig.
Nej, inte då i alla fall. Inte
nej,
då.
Men nu skulle kanske några komma undan med det. Men då, absolut
blinda
inte.
Blinda människor kommer undan med det.
Ja, möjligen.
Ja, men det då, vad heter det, han gör. Det som man säger, man ska bära med sig att han kändes nervig och gillade inte rampljuset. Och många människor anstränger sig där uppe för att säga coola saker. Praktexemplet är givetvis då bandet Popsicle, som när de vann någon Grammy sa att de hoppades att dansbandet Arvingarna skulle dö i en bussolycka.
Ja.
Och jag kommer ihåg att Teddy Bear sprang upp och var fulla och sa något om att liksom samhällsnyttan säljs ut och såna skit liksom.
Av Moderaterna.
Ja, Moderaterna och så vidare. Ja, men det var ju liksom coolt. Men han säger bara, Jag vill tacka massmedia för alla mina framgångar. Och jag vill säga tack till Bernd som släppte in mig. Tacka massmedia för alla sina framgångar.
Då är jag ju ironisk. Det är jättekul.
Ja, men det var otroligt. Jag tänkte så här, jävlar vad cool han var då. Ja. Men nu du Fredrik, ska vi tillbaka till Per Gessle?
Nej, men jag sitter bara där och har då... När en skivbolagsmänniska då sitter på Warner, eller i fallet Gessle då, ligger väl säkert...
Det var väl Lee Raita då antar jag. Eller var det Johan Olsson?
Kan vara Johan Olsson eller Lee Raita då. Ja, just det. Gessle och de ligger på EMI förstås. Ja, det minns jag ju. Då ringer de upp en. Då vet de ju att de sitter på liksom en gåva. De har ju en julklapp att dela ut. De ringer upp till liksom en ung nöjesjournalist. De har koll på vilka som jobbar på tidningen.
Som ännu inte haft klamydia. Eller som absolut inte haft klamydia. Ja,
ja, då suttit vi den här telefonen och väntat kanske i 2 timmar på att Gessle ska ringa upp. Och jag är väldigt, väldigt nervös för detta. Detta är före Lasse Berghagen-intervjun, tror jag till och med. Så jag är liksom helt okändisberörd. Liksom. Jag har träffat eldsjälar, men jag har inte träffat kändisar. Och så ringer till slut telefonen. Och då tänker jag, jag kan inte lyfta luren direkt. Då verkar jag lite för eager. Det måste gå 3 signaler, men inte mer. Då kanske han lägger på. Det vore ju katastrof. 3 signaler har jag tänkt ut redan innan. Det går 3 signaler. Jag lyfter luren. Aftonbladet, Fredrik Wikingsson. Och då säger han, hej, mitt namn är Per Gessle. Och det kommer jag aldrig att glömma. Att han inte säger, kär
är
Per Gessle.
Är det därför du alltid har älskat Roxette,
ja,
kanske?
Ja, men det är musiken också förstås. Det är otroligt. Men det var att han säger mitt namn. Han vet ju vad han gör där. Men vissa såna grejer sticker ut. Jag minns att jag intervjuade Martin Timell. Han hade något Cluedo, något program som skulle ha premiär. Telefonade med honom. Det var, ta några, en spalt om det här nya programmet. Då slutade det med att Martin Timell sa, han var ju jättekänd då på den tiden. Och då så sa han bara, skriv något snällt. Vilket var, jag reagerade på, okay,
han är inte okänd nu heller.
Nej, han är inte okänd nu heller, men av lite andra anledningar. Men liksom att då, det var lite blottläggande av honom. Tror, har jag makt här? Tror han att jag ska göra ner honom i min text? Då kände jag mig plötsligt lite empowered. För då skriv något snällt, vad fan tror du? Det är en spalt om ditt nya program, tror jag kommer ifrågasätta det. Det skulle ju inte hända.
Men som sagt, nu har vi pratat om de här liksom stationära journalistiska insatserna.
Telefonen
som
med.
Jag då ägnade mig åt väldigt mycket. Men du kastades ut på fältet.
Med min karisma, ja. Jag var redo för fältet, men då åker jag hem till Lasse Berghagen. Jag visar upp de här bilderna, Lillbabs, etc, etc. Det är någon melodifestival han har vunnit eller varit med och sådär. Och sen så gör jag allt detta. Det är så jävla trevligt. Och han är så otroligt bjussig och varm. Och jag känner så här, det här skulle jag kunna vänja mig vid. Att sitta i såna här människors kök. Och sen har jag ju dock ett problem. För att Sigge Ennart, denna demoniserade nöjeschef, han, vi älskar ju honom båda två. Men han sa, ja, när du är klar med den där jävla mysartikeln om 50-årsfirandet, då måste du få honom att tala ut om sin pappas död också. Det låter ju krast och liksom kallhamrat.
Det är krast.
Ja, det kan man lugnt säga. Så jag hade liksom det gnagande i trivseln i köket. Att förr eller senare måste jag ju då ställa den här frågan också. Och då så när vi var klara med alltihopa så säger jag, ja, det här känns jättejobbigt. Men jag vet att din pappa gick bort nyligen. Och då var han så otroligt vänlig, Lasse Berghagen. Jag förstod att du skulle vilja prata om det också. Det är inget problem, jag älskar det. Så säger gärna mig några fina citat om det där. Sen efter det då så ska det tas bilder. Och då styr Lasse Berghagen som det mediala proffs han är. Han styr hela fotograferingen. Ska vi ta de glada bilderna först, säger han då. Så är det glada bilder med bild. Han håller upp kort på Lill-Babs och ser så jävla trevligt ut. Okej, vänta, nu får vi ta lite ledsna bilder då, antar jag, när vi ska prata om min pappa. Så då liksom lägger han undan Lill-Babs-bilderna och så sätter han sig liksom med pannan i djupa veck och så ser han liksom sorgsen ut på 10 sekunder. Jag visste inte hur jag skulle reagera på det. Det var så otroligt...
proffsigt.
Ja, men också märkligt förstås. För att när man ser sådana där bilder i tidningen, fram till den stunden hade jag sett den typen av bilder, då tror man, ah, här har en fotograf liksom i lugn och ro satt sig och liksom inväntat en stund. Här är Lasse lite ledsen. Han tar en bild i smyg, kameran är liksom mutad, det kommer ingen ljud, det är diskret, det är värt. Det här var ju liksom ett bara, ah, nu se, här får ni min ledsna min typ. Och så funkar det ju det jättebra.
Men det är väl också kanske en effekt av att Lasse Berghagen liksom varit med så länge så han, ja, fattar spelreglerna.
Nej, det var en uppvisning.
Men det var det då, mellan inspelningarna av de här Alla mot alla säsong 3 som vi håller på med nu då, så måste vi, för att det är stressigt, pressa in såna här pressplåtningar så att kanalen har just bilder att ge kvällstidningarna. Men ofta, som jag sagt, så använder liksom kvällstidningarna någon annan bild på en själv när man ser, ja, ledsen.
När exempelvis Aftonbladet skriver att du är bitcoin-scam, eller du vet, så här, utsatt för bitcoin-annons, då tar de ju en bild på dig de har råkat fånga innan, när du ser liksom lite samlad och dämpad.
De tar inte bilden med Lenny Kravitz.
Nej, och de tar heller inte bilden man står liksom och vrålflinar i Alla mot alla studion. Det funkar liksom.
Nej, men och det, problemet med det där är att man känner ju hela tiden Att man går liksom lite på tå för att man vill vara trevlig. Och oftast är man ju trevlig, för att jag tycker ändå att vi är hyfsat trevliga människor. Men när man är jävligt pressad under en inspelning, och sen då så ska en pressplåtning just pressas in.
Är det därför det heter pressplåtning? För att de ofta pressas in?
Nej, folk har tid när de tar pressplåtningar för det mesta.
Ja, i vanliga fall har de faktiskt det.
När man, så Martin Stenmark släpper en ny platta, det är flera dags pressplåtning.
Ja, men Karolina Gynning har något nytt program. Det är liksom, ja, men det är en hel fabrik som tar in.
Nej, men så snabbt som det är, 10 minuter har vi liksom på oss, eller vad det är, en kvart.
Du ska veta här att jag fick ju då ynnesten att titta in i briefen kring den här plåtningen. Det skulle tas 2 olika bilder nämligen. Det här är väldigt lustigt nog Lasse Berghagen besläktat. För det skulle tas 2 bilder. Och jag brukar aldrig få någon slags inblick i den här processen. Man går till en studio och så säger någon: stå där, se glad ut, lite mer energi, kom igen nu, ser inte så döda ut.
Och ja, ett grundproblem vill jag säga. Ett grundproblem här är att du och jag gör 10 saker samma dag. För vissa människor då, de här eminenta, måste ändå säga, människorna som vi ska vara tacksamma mot, eftersom att de jobbar med att vårt program ska komma ut och få mycket tittare, och i förlängningen ska vi ha ett jobb. De har ju lagt ner massvis av tid på det där, och då blir det naturligtvis, det är klart att det känns lite sorgligt för dem när vi virvlar in och är trötta och vill få det där överstökat.
Ja, men det som då ingick i briefen som jag då såg skickad till mig, vi har aldrig sett dem där tidigare, men det är som det jobbas med storyboards inom filmen, är liksom regissörer och fotografer, de ritar upp hur scener ska se ut ungefär, lite hastigt ritat, och så får man en bild av här.
Fan vad dåligt samvete jag har nu för hur vi betedde oss. Ja, skitsamma.
Men storyboards då tecknar regissörer och fotografer upp så här ska scenen se ut, här kommer bilen in och så vidare i den typen av scen. Det finns även storyboards för pressfotografer. Fotografering visade sig då när jag såg detta. Och det intressanta här då på Lasse Berghagen, men skulle det tas 2 bilder nämligen. En bild när vi skulle stå i kostymer, och nu är alla mot alla premiär, och då stod det i briefen med stora bokstäver, med det här har ju skrivits för hand, hade strukits under 4 gånger med en bläckpenna: gör dem snygga! Ungefär som att de får inte se ut så jävliga som de brukar göra. Nu måste det åstadkomma ett mirakel i den här studion. De måste se snygga ut, vilket kändes uppgivet, och liksom de här strecken under. Det var som att det nästan...
Det är också jobbigt för oss lite grann ändå. Det står ju inte så när Carina Berg ska pressplåtas med Erik Berg för deras nya serie.
De är redan snygga.
Då är det snarare så här: låt dem inte vara för snygga. Nej. För de är ju trots allt håller på att renovera ett hus.
Ja, exakt så. Men det var ungefär som att någon hade strukit under så att nästan hade liksom rivit hål i pappret. Så hårt hade de strukit under: gör dem snygga. Det var ena bilden. Den skulle tas på 5 minuter. Sen den andra bilden då.
Ja, men jag ska säga, det här tycker jag är kul. Jag vet inte om pressavdelningen på Kanal 5 godkänner detta. Men du och jag ska göra en annan serie som är något helt annat.
Man kan väl kalla det en liten miniserie.
Ja, men det är ganska många avsnitt, men den är den är inte lika storslagen, om jag får använda det ordet, som Alla mot alla. Det är ett mindre tv-program, mer besläktat med podden kanske, fast vi sitter framför en kamera, och så kommer vi prata om dem ur vår synvinkel då, största gåshudsögonblicken i världshistorien.
Ja, men du och jag, det här har vi pratat om som en följetong under 10 år i podden, att gåshud är ju någonting av det mest sällsynta, och liksom någonting som när det drabbar en så känner man en stor tacksamhet att fan, det där är ett ögonblick då man känner sig som en levande människa, när man får exponeras för gåshudsögonblick. Gåshud kan man liksom inte trolla fram. Man kan inte beställa fram gåshud. När det kommer så är det som en gåva. Det är som när Liraita säger att man ska få intervjua Per Gessle.
Ja, men det är därför verkligheten alltid ändå överträffar dikten. Så
ja,
är
men det här är ju inte ögonblick som är hämtat från filmhistorien eller liksom så här skrivna situationer, utan det är sånt som råkar hända, och så är det och blir det starkt. Så vi kommer då samla de starkaste gåshudsögonblicken, prata om dem på ett i bästa fall liksom underhållande sätt, och det kommer att bli ett nytt avsnitt varje vecka, läggs ut måndag morgon, lagom avstånd från podden ungefär. Måndag morgon får man en gåshudstund på en kvart kanske. Torsdag kommer podden.
Ja, men vi pratar och teoretiserar kring någonting, och det kan vara allt möjligt. Det kan säkert vara när Susan Boyle blev världskändis på grund av att hon sjöng i några minuter då.
Ja, men i det fallet är det också en komplicerad gåshud. Vad är det man egentligen får gåshud av? Är det för att man inte kan tänka sig att en kärlek...
Ja, men det är väl just sånt vi ska prata om.
Ja, men det tycker jag är spännande. Det kommer läggas ut på Dplay varje måndag morgon, men det görs senare. Vi kanske inte ens får berätta det. Nu får jag med skitsamma.
Ja, men det är det jag tycker ändå, att det spelar ingen roll. Jag tycker att det är här det ska berättas organiskt. De får hacka i sig det på Kanal 5.
Men i linje med detta då, så ska den andra halvan av den här korta, tajta pressplåtningen, när vi har först varit inom citattecken snygga.
Jag har gjort en storyboard kring detta också.
Ja, och i den storyboarden, då ska vi inte vara snygga, utan då ska vi då gråta enligt beställningen. Och detta är ju helt nytt för oss, och vi är inte alls förberedda på detta. Vi ska då helt plötsligt sitta: nu har ni varit snygga, ish, i 5 minuter. Nu ska ni gråta. Det är inte synd om oss för detta.
De har till och med sig någon slags liksom tårframkallande droppar.
Ja, och det var ju, det var lite starkare. Jag tror du reagerade ännu starkare än jag. Du blev...
Och jag kände det här. Det man alltid känner är ju att nej, jag vill inte ha ett rykte om att vara ett asshole, för jag tycker inte att jag är ett asshole. Men problemet är, man kan knappt säga ifrån. Kanske är det liksom Lasse Berghagen lärde sig. Det är därför han har liksom varit konstant älskad i alla år.
Säkert.
Ifrågasätt aldrig någonting.
Nej.
Ja, men det är ju en väg fram till att bli älskad.
Ja, men sanningen är ju, hade vi bara spruta in lite tårskit i våra ögon, så sitter vi och stirrar, tårarna rinner. Ja, då hade vi ju allt varit frid och fröjd. Nu blev det ju...
Fan, jag har ett jävla bra exempel på en människa som reagerade som vi gjorde. Jag minns att Anders Lundin, som också ska vara med Alla mot Alla, för fan, släpper den bomben också. En jävla härlig människa och legendarisk programledare. Ett tag ledde han ju varenda stort nöjesprogram i Sverige, kändes som, eller på Sveriges Television.
Där ibland alltså på Skansen, precis som
ja, men före dess också så hade han massa såna här program som var stora shiny floor underhållningar. Och då skulle han göra något nytt sånt program. Jag minns inte riktigt vad det var, eller jag minns inte vad det var för program, men jag skulle då till Sveriges Television. Jag hade börjat skickas ut på fältet vid det här laget.
Kan
skulle...
det ha varit underhållningsprogrammet Sverige Sovjet som blev nedlagt efter 2 veckor?
Ska du dra upp det igen för Anders skull?
Nej, men han klarar det, 20 år sedan. Det var ett praktfiasko.
Ja, men då kommer i alla fall denne Sigge Ennart då, sitter och spånar innan. Ja, hur fan får vi in det här i tidningen? Du vet. Då ska han så vinkla upp Anders Lundin. Vem är han i svenska folkets ögon? Steven Tyler, han är då i svenska folkets ögon en vilde. Det passar
som
bra.
Som klamydia i halsen. Ja,
då säger han, han är väl hela Sveriges nallebjörn. Han är liksom inte sexig, okay. Det är inte hans grej. Men han är nallebjörn. Folk älskar, han är mysig. Okej?
Okay? Detta bestämde Sigge Ennart.
Ja, då säger Sigge Ennart åt mig att gå ner då i det här Globenområdet där Aftonbladet fanns. Då fanns en sån här Globen, något sån här köpcenter. Och då säger han till mig, gå ner dit och köp den största nallebjörnen du kan hitta.
Okej.
Ja, och jag köper en jättenallebjörn, den är väl kanske 1 meter hög, du vet. Det är så här man får på Gröna Lund typ. Och sen så kommer jag till, går igenom snurrdörrarna, får ett passerkort på Sveriges Television. Hälsar på den mycket, 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 mycket avmätte Securitas-vakten som sitter där. Verkligen. På SVT.
Man skänker en liten tanke, åh, är det här militärt skyddsområde? Vilket man alltid tänker när man är på SVT. Och sen så tänker man inte på det längre än 5 sekunder, för det är inte så intressant, men man tänker.
Sen möter jag Anders Lundin då i korridoren. Det är kanske 40 meter mellan oss. Jag kommer gående genom de långa korridorerna.
Ja, jag kan se precis där du går. Till vänster ligger alla de här stora ikoniska studiosarna, och det är rekvisita överallt. Det är liksom en tv-fabrik, ja, där.
Och här, jag kommer gående där
40 meter bort, likt två western-duellerande cowboys möter ni varandra som i en hägring i en öken.
Och på 40 meters avstånd så börjar han liksom veva i en anda av nej, 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 nej.
Han ser mekanismerna så snabbt. Han förstår precis vad som
kommer
hända.
Han fattar ju nog direkt att nej, nej, nej.
Fan, mådde du,
men jag mådde ju dåligt redan
innan, men jag hade inte ens vill bära på.
Det är inte säkert att det här kommer flyga hos Anders Lundin.
Nej, det är så kul att han vevar på håll, att han kan liksom inte ens gå fram och ta snacket.
Ja, men så kommer han fram och han sa, vad är detta? Och då får jag säga, ja, men du är ju Sveriges nallebjörn. Kasta bort den där nallen direkt, sa han. Och också en trevlig man, vill inte uppfattas som en skitstövel, för att han är ingen skitstövel. Men han pallade, han sa där, liksom någonstans var det så här, här går min gräns. Och det var väl det man kände igår när de skulle hälla i såna här tårframkallande grejer i våra ögon.
Ja, men jag kände att det där stod och väg. Jag kände så här, fan, vi har så bråttom, ska vi bara göra det här? Jag kan leva med det, det kommer kännas konstigt, vi får väl ta om bilden i värsta fall.
Jo, men det tar ju tid att ta om bilden.
Ja, men du gick lite med, det finns ju liksom ett Mariah Carey-rykte om att hon ska ha sagt någon gång I don't do stairs, när hon var tvungen att gå upp eller ner för en trappa. Jag vet inte om det stämmer, det kan vara illasinnat.
Hon vill åka hiss alltid då.
Ja, men du gick lite åt Mariah Carey-hållet och började liksom lite gorma om det där, stressad och
var gorma. Jag vill ta in, jag sa, jag vill inte göra det här,
muttra. Och det som hände då var att Anders Kjellander då, den vejpande, kanske inte längre då pressmänniskan som vi jobbar med, som vi tycker så mycket om. Det var så fint då, för att då satt han sig på huk framför dig och fick liksom,
framför oss ska
jag
säga.
Ja, jag vet, men lite mer framför dig, och fick en röst som var, Filip, nu tycker jag att vi kanske bara kan i lugn och ro prata om det här. Han fick liksom en helt ny gå ner på huk röst framför,
ja,
dig.
Och jag hade ångest då hela kvällen och även nu under morgonen, för att jag så här, åh, varför gjorde jag så där? Men sen valde jag vid en viss punkt, så tänkte jag så här, vad fan? Det är också min egen självrespekt, man måste kunna säga ifrån. Jag, du vet, Anders Lundin gjorde det. Han har fortfarande en karriär. Hans rykte är väl att han är en trevlig människa.
Är det?
Är det motsatsen menar du?
Nej, jag skojar.
Har du hört något annat?
Det finns ingen jättetydlig bild. Jag menar inte alls så.
Men man hör ju aldrig Anders Lundin, det jävla svinet.
Nej, det har man faktiskt inte. Nej, men man hör ju inte heller Anders Lundin. Fy fan vad trevlig han är, som man gör om Berghagen.
Ja, det gör man skulle jag vilja
påstå. Inte som Berghagen.
Nej, så är det. Men det var en väldigt, det var en märklig situation. Och sen fick jag ångest, för det här är människor som du ju säger, som har gjort storyboards och tänkt, de har försökt bara göra ett bra jobb. Och inte, de var liksom inte redo för att vi skulle opponera oss mot det här. Så den här podden får vara någon slags biktbås för mig då, där jag ber om ursäkt för dem, men jag står fortfarande för att det var rätt beslut.
Ja, kanske. Om ni ser de här bilderna på sikt på Dplay, då sitter vi och då kanske ser lite fängslade ut av något gåsögonblick vi tittar på, men vi har inte tårar.
Framförallt så försöker vi se snygga ut då, eller de har försökt få oss att bli snygga.
Det är alla mot alla bilderna, det är en väldig
skillnad. Jo, men vi ska inte vara fula i gåsutbilderna heller.
Nej, men vi behöver inte vara snygga. Det var viktigare i alla mot alla.
Ni är två polare som sitter i en soffa. Ja, men det är väl enda vi har varit i 20 år, ja, det känns det som också. Ja, nåväl. Jag ber om ursäkt till dem. Om inte det räcker så får jag väl bara på något sätt hacka i mig att jag är ett svin i folks ögon. Ja. Jag vet inte, jag är skakig eftersom jag, innan jag satt mig på planet till Sverige då, var med om ett sånt här ögonblick då jag insåg hur snabbt ett liv kan förstöras.
Mm-hmm. Var det någonting som drabbade dig?
Ja, eller? Men du vet, ibland tänker man, man kan göra ett fel. Inte minst som kanske tv-människa, du skulle kunna säga någonting
i en direktsändning
som du inte kan reparera, för att det är så uppenbart springer ur någon slags ärlighet. Jag säger inte att du har gjort det, men sånt kan ju hända. Eller att folk säger saker som åtminstone präglar ett helt liv. Jag tänker på när Anna Kinberg Batra sa det där att stockholmare är smartare än andra. Hon kom ju tillbaka och hon blev partiledare.
Men man kan diskutera om det där skapade någonting som hon hade väldigt svårt politiskt sen att ta sig ur. Att det fanns en grundmisstanke mot henne.
Om vi är helt opolitiserad så att säga, så tycker jag hon verkar vara en jävla hyvens människa. Men jag tror, som du säger ändå, att, och jag tror hon skulle nästan tillstå det själv med lite perspektiv på saker och ting, att nej, det där konstituerade på något sätt bilden av
en del av hennes personlighet.
Ja, men så är det ju. Men det där var ändå, det förstörde ju inte hennes liv.
Nej.
Utan hon lever ett lyckligt äktenskap med då David Batra. Det känns åtminstone så. Men det här är någonting som någonstans är mycket värre, för jag inser helvete hur skört livet är.
Vad pratar du om nu? Vad är det som har hänt?
För det som hände är sånt som skulle göra att du skulle kunna behöva ta händerna ifrån mig. Säga, jag vill inte sammankopplas med den här människan längre. Jag skulle förlora jobbet.
Riv alla våra pressbilder.
Ja, men verkligen så här, nej. Det skulle hamna i en sån här jobbig situation, som du vet, när man ska skriva om Pippi och sånt där. Kan man berätta historien om Filip och Fredrik utan Filip? Och så vidare.
Är det lite grann som att Trotsky photoshopades bort på ett primitivt sätt i tidigare så här kommunistbilder, för att han skulle inte ha med historien att göra?
Ja, exakt. Något i den stilen. Och det är alltså bara den...
Det kanske, vi tog en del så kallade singelbilder på den här pressplåtningen där du då inte är med. Där jag stod själv och försökte vara snygg. Det kanske är de bilderna jag kommer att ha nytta av om det här skulle... Om du nu har gjort, ja,
men, och jag vet exakt hur det skulle bli. Du skulle ringa mig och säga, jag kan inte längre, Filip.
Men vad fan är det som
har
hänt
då? Jag kan inte skydda
då?
Dig. Nej, men det hände ju inte.
Men vad hände nästa?
Men så här är det då. Min son Tage, som vi har pratat om en del på sistone. Jag har pratat om honom på ett sådant sätt så jag hoppas att folk inte känner att jag bara är liksom en trist jävla farsa som romantiserar faderskapet.
Det ska
ni veta att jag inte gör så ofta.
Nej, men det känns
inte du heller. Men så säger då läkaren att och det här kan ju hända småpojkar, det har väl även hänt en själv, att du vet, man i vuxen ålder har man ju ibland vaknat upp och så har man, du vet, känt på pungen av någon anledning bara. Och sen du vet den känslan, va? Vad i helvete, har inte jag två pungkulor? Var är den andra pungkulan?
Det har ju aldrig hänt mig, tror jag.
Va? Ja, men känslan, var har min andra pungkula tagit vägen? Har den åkt upp
i kroppen? Men det finns ju inte så många platser.
Nej, men då känslan, har den åkt upp i kroppen? Snart kommer den nå hjärnan och så kommer jag dö i en stroke.
Det är väl ingen fobi för någon.
Men det är väl för fan, jag lovar dig att det finns andra män som har känt, vad fan har pungkulan tagit
jo,
här?
Jo, men ingen är ju rädd att pungkulan ska resa genom kroppen och upp i hjärnan. Man hör om att man trampar på en nål och så kan den vandra genom kroppen och komma ut genom liksom armen. Men att en pungkula ska resa,
då säger bara läkaren att ja, även Tage, det är en tendens hos små pojkar att liksom pungkulan kan åka upp en bit. Och då måste man ta ner den. Och du kan väl checka honom bara på morgnarna så att inte pungkulan har åkt upp.
Okej, okay, så de kan kan, på riktigt alltså, det här har ju inte hänt med det. Jag har, det finns
men de försvinner väl inte. Jag vet inte vad som händer, men det kanske inte är bra att den är där uppe. Jag
har
ingen, jag...
Pungen är liksom ett organ man vill tänka väldigt lite på. Ja, det finns en bild på mig när jag ligger naken, liten, kanske liksom 8 veckor gammal, 6 månader kanske, ligger i någon jävla stol. Och det ser ut som att min pung är 3 decimeter lång. Det ser, jag har inte sett den här bilden på länge. Jag pallar liksom inte se den. Varför, hur kunde min pung vara så lång då? Den var 3 gånger så lång när jag var liksom nyfödd som nu. Vad fan?
Ja, men du har ju också blivit längre. Perspektiven har blivit rimligare.
Nej, men det var inte klok. Varför gjorde ingen någonting? Hur kunde, eller var jag någon slags UFO? Är det någonting mina föräldrar inte
berättat? Varför körde inte dina föräldrar dig till en plastikkirurg?
Ja, men eller varför ställs jag inte ut i en glasmonter?
Ja, men då sa bara läkaren att kan man kolla lite på morgonen. Om en son bara så att det står rätt till med pungkulorna. Ja, och min första tanke var det kommer jag inte göra. Nej. Punkt slut.
Mm. No pun intended.
Ja, men och då säger jag på morgonen innan Tage har tagit på sig kalsongerna att jag måste bara känna lite grann på din pung, Tage.
Ja.
För att se till att dina pung, du vet, att förklara för en 4-åring att han har 2 kulor, det är bara inte så lätt ju.
Nej, jag förstår det. Han är också inte så språk, han är ju, pratar ju både engelska och svenska och
ja, och jag tror att han ser det på mig att det jag är i stånd att göra är jag inte helt bekväm med.
Nej. Ditt pokerface är du inte känd för.
Nej, men jag säger, kom här nu, Tage. Mm. Med en röst som också är lite
Men du har en tendens att... Jag förstår om han upplever det som jättedramatiskt.
Men du, jag tar liksom höjd lite som en Sverige-journalist.
TV-programmet Sverige, ja, precis.
Ja. Mm. Nu ska jag göra någonting, Tage, som jag måste göra.
Åh, oh, fy fan. Ja.
Och så känner jag då på hans punkt. Ja. Och han direkt... Nej, no, daddy! För han pratar väldigt mycket engelska då. No, 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 no. I have to... Min dotter sitter bredvid och hon bara, he has to, du vet, sådär. Ja, gör jag det, kontrollerar, det finns 2 pungkulor.
Bra.
Stressar in i bilen, kastar oss mot dagis. Pratar inte så mycket om det då. Och jag har någonstans släppt det och tänkt, du vet, sådär. Det gör jag strax efteråt, så tänker jag, ja, det var väl inte så farligt. Kommer till dagis, öppnar dörren där. Glider in och där står Katie, hans fritidspedagog eller vad det heter ju definitivt inte dagisfröken. Ja, så om jag ska släppa Tage för jag ska springa upp med Ilse till skolan. Då säger han det sista han säger, vänder sig om mot Katie och så säger han, this morning daddy touched my peanuts.
Osh, osh, osh. Peanuts är då vedertaget att det är pungkulor eller?
Ja, det är väl så, det är väl som att säga snippan lite, tror jag. Alltså, det är väl en eufemism som man använder för att barn inte ska bli så grova i munnen. Även om de kommer bli det så vill man väl undvika det så länge som möjligt.
Ja, jag skjuter det på fram. Okej, så han säger det. Vad säger Katie då? Ja,
men hon tittar på mig. Och just där och då så direkt så tänker jag, oj, oj, oj. Vad livet snabbt kan förändras.
Mats Mikkelsen i den här filmen Jakten, va?
Ja, men exakt. Och det är ju en av de bästa filmerna.
Anklagad för pedofili, livet förstört.
Ja, men och hela byn börjar hata. En av de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Så långt sträcker jag mig.
Otroligt.
Ja, och jag tänker så, ha, och hur ska jag hantera det här då? Jo, jag kan inte bara stå tyst och titta på henne paniskt. För då kommer det skrivas en rapport. Givetvis.
Ja, du, precis, och du får heller inte överkompensera. Men nu ska jag förklara det här och babbla loss fullständigt på engelska dessutom. Du måste ju då utstråla ett lugn.
Ja, men de är skyldiga naturligtvis om de känner en oro för detta.
Ja, orosanmälan heter det väl.
Ja. Mm. Och då kommer ändå min dotter in och räddar mig och säger så här, "The doctor said he had to," säger hon.
Mm. Hjärntvättad.
Ja, men visst, det tänkte jag också. Att det kan vara på det sättet.
Mm.
Men Tage, det var ju bara något han sa i flykten. Han insåg ju att han där och då höll på att sänka sin farsa för all framtid.
Ja, och att han hade behövt retuscheras bort från pressbilder tagna i frihandel. Ja,
men, då säger jag direkt, well, that was the doctor encouraged me to do this because, you know, it can be a problem for small boys.
Ja, men du har tur, jag förstår vad du menar. Jag förstår att det här kan liksom skaka om en. Man tänker så här, okej, det här gick ju bra, men jävlar.
Ja, men du säger den potentiella kedjereaktionen.
Den är jättepotent, ja.
Som leder hela vägen fram till Kanal 5:s presschef Anders Kilander.
Som får sätta sig ner, vejpa lite grann, lägga pannan.
Hitta en bild där jag ser ledsen ut. Eller där jag ser obehaglig ut.
Ja, det är det han kommer att göra. Han säljer ut dig då genom att hitta den obehagligaste bilden. Och så säger han till den nutida Sigge Ennart, vem som nu är nöjeschef, ta den här bilden bara. Han betyder ingenting för oss längre. Ta honom bara.
Och du börjar liksom halvta avstånd för mig direkt. Inser, jag måste säga någonting. Jag kan inte sticka sig huvudet huvudet i sanden.
Nej, men Aftonbladet skriver också så här: Fredrik har slutat följa Filip på Instagram.
Ja, och så säger du att ja, det är för tidigt, vi ska inte göra några förhastade slutsatser, men om det här stämmer så är det naturligtvis omöjligt för mig att fortsätta jobba med den här mannen, så att säga.
Den här
ja, det skulle
mannen.
Du, något sånt skulle du säga. Men ja, hon säger då ändå, och det här är, det är jag tror att det är lugnt nu. Mm. Men hon säger något, yeah, I know. That's what all the doctors say. And I know it could be uncomfortable. Så att det kändes ju väldigt lugnt efteråt. Men under de här sekunderna.
Svindlade.
När Tage har sagt det här. Det var något nytt för mig. Att inse hur fragil ens existens är.
Gud, ja.
Konsekvensen om det hade blivit någonting. Även, låt oss säga så här, även om jag hade friats då. Och det hade jag ju gjort via då att läkaren hade gått ut och sagt, ja men det här har jag uppmanat honom att ha gjort.
Ja, men det hade han gjort, ja, precis.
Men guilty by association.
Det är inte kul.
Det finns den grejen, men det var...
Det är kul när Aftonbladet ringer upp dig sen och säger du måste tala ut. Du vet vad den sista meningen du kommer säga i samtalet är, va?
Skriv något snällt.
Ja, exakt.
men det var, jag tycker bara det är spännande. Jag tror aldrig man kan skydda sig mot sånt här.
Det är en skör tillvaro på massa olika sätt, herregud.
Jag tycker det är intressant, men mycket kan man skydda sig mot i livet. Ah, säg inte så där, gör inte så där, ta ett djupt andetag, men såna där grejer händer bara pang. Och det är någonting det som är filmiskt också.
Men är det inte sånt också som kan få in och dig i det här fallet att också uppskatta livet? Just nu har du det du skulle kunna bli av med om det där hade hänt. Det borde göra dig vitaliserad och nästan euforisk.
Men jag är osäker på om jag kommer kolla hans peanuts igen.
Nej.
Hörrni, nu ska vi glida in i studion, spela in ytterligare ett avsnitt av Alla mot alla. Det tycker vi är väldigt kul. Jag tycker också allt jämt, för er som inte har upptäckt ännu, så har vi gjort en dokumentär som ligger på Dplay. Dokumentär, citattecken, en entimme special med Steven Spielberg, som är lite unik och jag tycker den är ganska...
Med avsikten att träffa Steven Spielberg i en minut, ska vi säga, så att det är helt rent och tydligt. Ligger på Dplay, väldigt härlig och kul. Så är det. Ingen annan gör den typen av tv i det här jävla landet. Sen kan man tycka vad man vill om det, men inte fan är det någon annan som gör det. Vi älskar att ni lyssnar på oss. Vi är tillbaka igen om en vecka. Filip, vad ska vi lyssna på nu?
Nu ska vi lyssna på rocksvinet Jackson Browne när han efter 10 år av fullständigt jävla liksom smutskastning av gräsrötterna, de så kallade roddarna, så släpper han låten The Loadout för att någonstans frikänna sig själv från alla rykten om att han är ett svin.
Från all synd, så är det. Vi hörs igen om en vecka.
Hej! Now the seats are all empty. Let the roadies take the stage. Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave, working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight.